Nåd vare med er och frid från Gud vår fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Hör så dagens evangelietext, den första söndagen i fastan. Så lyder Herrens ord genom evangelisten Matteus i det fjärde kapitlet och från den första versen. Sedan fördes Jesus av anden ut i öknen för att frestas av djävulen. När han hade fastat i 40 dagar och 40 nätter blev han till slut hungrig. Då kom frestaren fram och sa till honom: om du är Guds son, så befall att de här stenarna blir bröd. Jesus svarade: det står skrivet, människan lever inte bara av bröd, utan av varje ord som utgår från Guds mun. Då tog djävulen med honom till den heliga staden och ställde honom på tempelmurens krön och sa: om du är Guds son, så kasta dig ner. Det står ju skrivet, han ska befalla sina änglar och de ska bära dig på sina händer så att du inte stöter din fot mot någon sten. Jesus sa till honom: det står också skrivet, du ska inte fresta Herren din Gud. Sedan tog djävulen med honom upp på ett mycket högt berg och visade honom världens alla riken och deras härlighet. Och han sa till honom: allt detta ska jag ge dig om du faller ner och tillber mig. Då sa Jesus till honom: gå bort Satan. Det står skrivet, Herren din Gud ska du tillbe och endast honom ska du tjäna. Då lämnade djävulen honom och änglar kom fram och betjänade honom. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Ja, sedan fördes Jesus av anden ut i öknen för att frestas av djävulen. Efter vad då? Ja, Jesus har just blivit döpt. Han har gått in som vår representant för att uppfylla all rättfärdighet. Också då var anden närvarande och sänkte sig över honom som en duva. Himlen hade öppnats och en röst från himlen hade hörts: han är min älskade son. I honom har jag min glädje. Och efter det blir Jesus förd ut i öknen av anden för att frestas av djävulen. Och djävulen utgår från orden vi hörde från himlen: om du är Guds son. Det är som ett eko från Edens lustgård. Har Gud verkligen sagt? Och Jesus svarar varje gång: det står skrivet. Ja, vi kan lära oss av Kristi frestelse hur djävulen frestar oss. Och vad vi finner svar på hur vi ser igenom djävulens frestelse. Och vi lär oss också när vi ser på Kristus vad vi finner kraft att hålla oss till Gud. Kraften får vi inte genom att bara veta vad som är rätt. För vi har många gånger vetat vad som är rätt, men ändå fallit. Kraften får vi när vi ser vår frälsare som varit god i vårt ställe. Den heliga ande verkar i oss när vi ser på Kristus och ser honom som den han är. Vi kan lära oss av Kristi frestelse hur djävulen frestar. Han frestar oss individuellt och han frestar kyrkan. Men vi vet att kyrkans huvud har segrat. Vi kan se på djävulens utmaning på två olika sätt. Djävulen ifrågasätter det Gud har sagt: om du är Guds son. Ja, det var ju just vad Gud hade talat från himlen. Och han ifrågasätter också själva saken att Jesus verkligen skulle vara Guds son. Och han gör på samma sätt med oss. Han ifrågasätter Guds ord och han ifrågasätter att vi är Guds barn. Det hänger ju ihop. När vi tror på Guds ord, då tror vi också och kan vara vissa om att vi är Guds barn. Men djävulen försöker få oss bort från Gud, bort från vissheten, bort från förtröstan. Det gäller både oss som individer och kyrkan som helhet. Om kyrkan verkligen är Guds barn, borde den då inte ha framgång i världen? Om du och jag verkligen är Guds barn, borde vi då inte lyckas bättre i våra kristna liv? Och djävulen ifrågasätter på många sätt, så att vi kan börja undra och vi ser på andra saker än på Guds ord. Han vill föra oss bort från ordet, för det är bara i Guds ord som vi får veta hur Gud ser på oss. Vi ser på oss själva och världen omkring oss, och det behöver vi också göra. Men där får vi inte veta om Kristus. Vi behöver se honom som ensam stått emot djävulen och sen utan några synder ändå har dött för våra synder och på det sättet har köpt oss till Gud. När vi står fast i att Kristus är vår frälsare, då kan vi se både på oss själva och världen omkring oss, och vi kan leva här och få kraft att leva det kristna livet. Frestelserna djävulen kommer med i dagens text är av tre olika slag. Jesus blir hungrig och djävulen kommer och frestar honom att förvandla stenarna till bröd. Han utgår från ett naturligt behov. Det är gott att vi får mat, men han ger det behovet fel plats. Det är rätt och riktigt att äta mat. Det är något vi skapade för. Men Jesus hade förts ut i öknen för att frestas. Och en del av det var att han skulle fasta. Och då skulle han också vänta till rätt tid när han skulle få äta. Den kommer också. När frestelsen är över, så läser vi, då lämnade djävulen honom och änglar kom fram och betjänade honom. Men nu under frestelsen så väntar Jesus. Så får också vi vänta på sånt som Gud kommer att ge oss. Men tiden är ännu inte inne. Då får vi tro hålla ut istället för att sträcka oss efter det som ännu inte är vårt. Vi får lita på att Gud kommer att ge oss det som är gott i den tid som han vet är bäst. Och i detta får vi se på Jesus. Även om vi har fallit, så har Jesus stått upprätt. Och det Jesus har gjort, det räknas som om vi har stått upprätt i våra frestelser. Och på så sätt kan vi leva som Guds barn och få kraft av Guds förlåtelse. Det är Gud som verkar i er, både vilja och gärning, för att hans goda vilja ska ske. När vi tar till oss Guds kärlek, att han har förlåtit oss för Kristi skull, då växer också en tillit till Gud. Den första frestelsen handlar alltså om någonting som är gott i sig självt, men som inte är på rätt plats eller rätt tid. Något som är gott men får fel plats. Det är ju ofta goda saker som kommer i vägen för något som vi egentligen borde göra. Gud får hjälpa oss som kyrka att ha korset i centrum. Att inget annat, hur gott det än må vara, får skymma det viktigaste. I den andra frestelsen så förställer sig djävulen till en ljusets ängel. Han kommer, som det verkar, med Guds löften. Och så lovar han mer än Gud har lovat. Men det låter som det är vad Bibeln säger, om man inte läser ordentligt. Och så omvandlas tron från något annat än förtröstan och tillit. Nu blir tron istället att man frestar Gud. Man utsätter sig för farliga eller svåra situationer och begär att Gud ska komma och rädda en från dem. Jag känner vi inte igen det här från delar av dagens kristenhet. Det förekommer den typen av predikan om tro. Där det handlar om att man ska tro att Gud ska göra det ena eller det andra istället för att tro på Gud. Ja, vi ska ju tro på Guds ord och det Gud har lovat. Men vi tror på Guds ord för att vi litar på Gud. Och när vi litar på Gud, då vill vi veta vad Gud egentligen säger och inte vränga på det som står så att det ska passa våra önskningar. Vi har ju underbara löften i skriften, både om framtiden och om hur Gud har omsorg om alla sina barn här och nu. Vi ska hålla oss till de löftena och inte försöka förbättra dem. På det sättet har många människor börjat tvivla eller till och med förlora tron. När de möter verkligheten Och verkligheten är som Bibeln egentligen beskriver den. Men de har ändrat på Bibelns budskap. Ja, då tappar de tilliten till Bibeln. Man kan bemöta de här överdrifterna på två olika sätt. Man kan gå till sammanhanget och visa att läser man hela texten så säger den någonting annat. Eller man kan gå till andra texter och visa att den tolkning som du kommer med nu, den strider mot andra bibelställen, vad de klart och tydligt säger. Och Jesus gör på det här andra sättet. Djävulen säger, det står ju skrivet. Och så citerar han skriften på ett vilseledande sätt. Jesus svarar, det står också skrivet. Och hela versen som Jesus citerar, den lyder så här. För när Jesus citerar, då gör han det i enlighet med sammanhanget. Ni ska inte fresta Herren er Gud så som ni frestade honom i massa. Ja, det var då folket hade klagat på Moses för att han fört dem ut ur Egypten och de var törstiga i öknen. Varför har du fört oss ut ur Egypten så att vi och våra barn och vår boskap måste dö av törst? Ja, då hade Gud gett folket vatten ur klippan. Men det hade inte behagat Gud hur folket klagade. De hade inte litat på honom. Det var därför de klagade. Det var därför de satte Herren på prov. De hade begärt att Gud skulle bevisa sin omsorg om dem. För de trodde inte när de inte såg. Och så frestas också vi när vi inte ser. Är Gud verkligen med oss? Ja, vad har Gud lovat? Vi får göra som Jesus och hålla oss till det som står skrivet. Nu är Jesus i öknen och frestas på liknande sätt som folket hade frestats. Och han citerar än en gång från skriften. Du ska inte fresta Herren din Gud. Ja, Jesus citerar från skriften. Som Guds son så kan han ju visa bort djävulen i egen kraft. Men han har kommit som vår självföreträdare för att göra det vi inte kunde. Han har kommit för att hålla Guds lag och förtrösta på Gud. Och på det sättet, som sann människa, besegra den onde. Och då håller han sig till Guds ord. Och det blir också en förebild för oss. Vi som inte har kraft i oss själva att jaga iväg djävulen, vi kan hålla oss till Guds ord som har kraft. Underordna er därför Gud, stå emot djävulen, så ska han fly från er. Ta emot frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Ja, om den andra frestelsen handlar om att djävulen klär ut sig så att han blir som en ljusets ängel för att bedra, så handlar den tredje frestelsen om när djävulen kommer utan mask. Han går öppet emot Gud. Och vi kan undra, kan sådana frestelser fungera? Men vi minns vad David skriver i den 19:e psalmen. Vem märker hur ofta han felar? Förlåt mig mina hemliga brister. Bevara också din tjänare från de fräcka. Låt dem inte få makt över mig, så blir jag fullkomlig och fri från svår synd. Ja, de fräcka, det syftar på fräcka synder, uppenbara synder. Det ser vi av fortsättningen, så blir jag fri från svår synd. Vi ska inte tänka att en kristen inte kan frestas av uppenbara synder. Utan vi vet med oss att vi kan frestas av sånt som är subtilt och svårt att se igenom. Men också av sånt som är uppenbart fel. Vi kan vilja göra det ändå, fast vi vet. Och vi vet också att David föll för sådan synd. Nu kommer djävulen till Jesus. Får fresta honom med en uppenbar synd. Han har försökt med Jesu naturliga behov att han är hungrig. Han har försökt gå till skriften och förvränga den. Nu går han rakt på sak. Sedan tog djävulen med honom upp på ett mycket högt berg och visade honom världens alla riken och deras härlighet. Och han sa till honom, allt detta ska jag ge dig om du faller ner och tillber mig. Hur kan Jesus, Guds son, hur kan djävulen fresta honom som allt är skapat genom och till, med att han ska få allt detta? Tillhör det inte redan Jesus? Ser vi på situationen så förstår vi bättre. Jesus har rätt till allting, men nu är han på jorden som en tjänare och har kommit för att lida och dö. Frestelsen att få allt, det är en frestelse att inte behöva gå till korset. Jesus kommer att få allt. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Men frestelsen är att hoppa över lidandet och gå direkt till härligheten. Den frestelsen kommer att återkomma. Från den tiden började Jesus förklara för sina lärjungar att han måste gå till Jerusalem och lida mycket genom de äldste och överste prästerna och de skriftlärda. Och att han måste bli dödad och på tredje dagen uppväckt. Då tog Petrus honom åt sidan och började tillrättavisa honom. Gud bevare dig, Herre, det där ska aldrig hända dig. Men Jesus vände sig om och sa till Petrus: gå bort från mig, Satan. Du vill få mig på fall, för dina tankar är inte Guds utan människors. Jesus är besluten om att gå till korset. Frestelsen genom Petrus är inte lika uppenbar. Men Jesus vet varför han har kommit. Han vet att korset är nödvändigt för vår skull. Djävulen frestar det här mer öppet. Han visar på härligheten som alla riken i världen har. De kan Jesus få här och nu om han faller ner och tillber djävulen. När Jesus avvisar den frestelsen så avvisar han mer än att få omedelbar härlighet. Han avvisar också den enkla vägen, den som undviker lidandet och korsfästelsen. När han avvisar djävulens frestelse så säger han samtidigt ja till att fortsätta på den väg som leder till vår frälsning. Som Hebreerbrevet beskriver det: låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare, som istället för den glädje som låg framför honom utstod korsets lidande utan att bry sig om skammen, och som nu sitter på högra sidan om Guds tron. Tänk på honom som måste uthärda sådan fiendskap från syndare, annars tröttnar ni och tappar modet. Ja, också vi kommer att drabbas av lidande och få leva med Jesus under korset. Och då kan djävulen också ifrågasätta att vi är Guds barn. Om vi är Guds barn och lever i Guds värld, då ska vi väl inte ha det svårt. Då ska väl allt gå bra. Satan kommer att fresta vår tro. Han kommer att peka på våra omständigheter. Och han kommer att peka på oss själva. Om du är ett Guds barn, då borde du inte brottas med de här synderna. Då borde du inte falla. Då borde du inte ha tvivel. Då får vi göra som Jesus och svara: det står skrivet. Det står skrivet att Kristus kommer till världen för att frälsa syndare. Det står skrivet: alla ni som blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. Han har varit god i vårt ställe och stått emot alla frestelser. Och vi vänder oss till honom för förlåtelse och vet att Gud tar emot oss. För Kristus gav sin helighet till oss och tog på sig våra synder och gick till korset i vårt ställe. Och han har lovat alla som tror på honom: och se, jag är med er alla dagar in till tidens slut. Och det kan vi lita på, för det står också skrivet. Amen.